räcker det inte att säga att en trädgård är vacker utan att också behöva tro att det finns älvor bland buskarna.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Salto quântico, salto quântico, salto quântico. Quantum leap.
Salto quântico, salto quântico, salto quântico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
När jag var liten var jag rädd för spöken. Nå, vem var nu inte det å andra sidan? Men åren har gått och inga spöken har jag sett. Så antingen är jag inte mottaglig för spökerier eller så väljer spökena att lämna mig i fred. Vem vet? Jag har hur som helst alltid varit fascinerad av det där som vi kallar övernaturligt. För jag menar, någonting upplever människor ju. Eller åtminstone får deras hjärnor dem att tro att de upplever någonting. Psykologin bakom spökupplevelser finner jag alltså särskilt intressant. Utan att ta ställning till huruvida spöken existerar eller inte, våra sinnen har en massa olika sätt som de spelar oss spratt på. Vi ser bevisligen ofta saker som inte finns där. Vad beror det här på? Det ska vi kolla in i veckans kvanthopp. Men bara själva ordet övernaturligt är intressant, tycker jag. För jag menar, allt som existerar på riktigt är ju per definition naturligt. Om spöken existerar är de naturliga på ett eller annat sätt. Vi vet bara inte hur eller ens vad ännu. Förresten är inte mycket av det som vår tids vetenskap och teknik kan göra övernaturligt inom citat. Sett ur, säg nu, stenåldersmänniskans perspektiv. Var går gränsen mellan jätteavancerad teknik och det övernaturliga? Och hur använder sig diverse spökjägare av teknologi för att kontakta, inom citat, den andra sidan? Också det ska vi ta en titt på. Välkommen med, hur som helst, på en tur till skymningslandet. Mellan det vi vet och det vi inte vet. Jag heter Markus Rosenlund. När började vi se spöken? Då tar jag alltså inte ställning till huruvida spöken existerar på riktigt eller vad de är om de existerar. Faktum är hur som helst, som jag var inne på i början, att många tror sig se och uppleva saker som inte nödvändigtvis alla kan se och uppleva. Som sagt, någonting ser de, någonting upplever de. Oavsett om det de ser och upplever existerar utanför de här människornas egna hjärnor eller inte. När jag säger spöken så inkluderar jag för övrigt alla former av andeväsen, inklusive gudar, änglar och demoner och ja, religioner överhuvudtaget, hela den här biten. Kort sagt, det som vi kategoriserar som det övernaturliga. När började vi skilja åt det naturliga och det övernaturliga? Då måste vi igen hoppa in i tidsmaskinen och dyka djupt ner i tidens ocean. Föreställ dig att du lever i Afrika för tusentals år sedan, i den avlägsna forntiden. Du strövar över slätterna i Serengeti. Du spanar över det höga gräset och väntar på att en antilop ska passera så att du kan fälla den och ha den till middag tillsammans med din klan. Plötsligt ser du hur gräset framför dig rör sig. Någon eller någonting är där. Vad gör du? Stannar du upp för att fundera över vad som kan ha orsakat rörelsen? Var det vinden eller ett lejon till exempel? Eller reagerar du omedelbart? Det är klart, du kanske tar en funderingspaus och reflekterar kring vinden i gräset. Kanske du komponerar en liten dikt till och med i huvudet. Men i så fall kommer du knappast att ha ättlingar i världen när vi kommer till 2020-talet efter vår tideräkning. De människor som var för analytiska och fundersamma tenderade att ratas av det naturliga urvalet på den urtida afrikanska savannen. De människor som överlevde och kunde sprida sitt DNA vidare var de som hade utvecklat det som evolutionsforskare kallar en hypersensitiv agentdetekteringsmekanism, eller HADD, HADD, Hyperactive Agency Detection Device. Jo, jag vet, det är ett riktigt ordmonster det här. Vi kallar det HADD helt enkelt, HADD. Kort sagt är HADD en psykologisk mekanism som får människor att uppfatta att också livlösa saker har så kallad agentur. Det vill säga förmågan att agera på egen hand. Det är det som agent betyder. Det är inte liksom James Bond det här, utan förmågan att agera på egen hand. Istället för agentur kunde man till exempel säga avsiktlighet. Har någon eller någonting en avsikt med sin existens eller sitt agerande? Den här mekanismen som hjärnan utvecklade att ana avsiktlighet i saker och ting snabbade på beslutsprocessen som våra tidiga förfäder var tvungna att genomgå när de hörde det här prasslandet i gräset. Visa av erfarenheten lärde de sig att lejon till exempel har agentur. De har också en mun full av vassa tänder. Så bäst att lägga benen på ryggen för säkerhets skull. Till och med innan vi är helt säkra på att det är ett lejon där i gräset. Men utöver att hjälpa människor att rädda sitt skinn från hungriga lejon kan HADD också ha sått fröet till religiöst tänkande. Förutom att identifiera lejon med agentur började människor också slå agenturstämpeln på saker och ting som definitivt inte har någon egen vilja eller avsikt. Ta nu regndroppar. De har absolut ingen agentur. De kan inte agera avsiktligt av någon egen vilja. De bara faller. Och vindar, de blåser bara. De är inte saker som kan fatta beslut om någonting. Men vad våra hjärnor har fått för sig är att börja tänka att regnmolnen och vindarna, för att inte tala om solen, är agenter. Att de agerar utifrån ett syfte. Jag nämner regnmoln och vindar som exempel, för de första gudarna var ofta just vädergudar, stormgudar. Men då talar vi ännu inte om spöken direkt. Vi kommer till det när vi går vidare i resonemanget. Att uppfatta att någon eller någonting agerar med ett syfte eller en agentur är grunden för det som evolutionsforskaren kallar mentaliseringsförmåga, eller på engelska theory of mind, TOM. Det här är ett annat psykologiskt begrepp som ofta nämns i diskussioner om religionens ursprung. Mentalisering som begrepp kommer från de engelska psykiatrikerna och forskarna Anthony Bateman och Peter Fonagy. Mentalisering innebär att vara varse om och förutse andra människors mentala tillstånd. Liksom att vad tänker nu den där typen egentligen i den här situationen? Det inkluderar också insikten om att det aldrig går att veta exakt vad en annan person känner och tänker. I något skede slutade vi människor liksom att enbart reagera instinktivt på våra medmänniskors tankar och handlingar. Vi började istället mentalisera. Vi började förutse vilka planer andra varelser kunde tänkas smida och planera våra egna handlingar därefter. Det är alltså just det här som mentaliseringsförmåga handlar om, att kunna tolka en annan varelses avsikter. Vill den där personen para sig med mig, eller vill den där personen döda mig och stjäla min mat? Förmågan att göra den här distinktionen ökade din chans att överleva helt enkelt. Men när människor började tillskriva avsiktlighet, när de började mentalisera också företeelser som egentligen saknar egen vilja, alltså också annat än andra människor, då gjorde mentaliseringen en sväng mot det övernaturliga. Det var nu som animismen kom till. Animismen är en av de tidigaste kända religiösa uppfattningarna hos oss människor. Den bygger på idén att naturen är besjälad, det vill säga att djur, växter, berg, floder och till och med väderfenomen har andar eller medvetanden eller agentur. Det var nu som skuggorna och stenarna i skogen fick liv och blev till troll, skogsrån, huldror, tomtar, jättar och vittror etc. Varelser som kunde vara antingen hjälpsamma eller farliga, lite beroende på humöret. Bäst hur som helst att vara försiktig när man går ut i skogen, speciellt efter solnedgången. Den här tendensen att befolka den naturliga världen med väsen med övernaturliga krafter, såsom gudar eller förfädernas andar eller tomtar, lade grunden för religiösa föreställningar, enligt många kognitionsforskare. För att sammanfatta allt det här: psykologiska mekanismer som HAD och mentaliseringsförmågan är alltså det som ledde oss in på den här vägen med religioner. De här mekanismerna har därför ibland kallats för gudsfakulteten. Vi snackar alltså om en samling av psykiska mönster som den kognitiva religionsvetenskapen använder som hypotes för att förklara varför religiösa föreställningar är så universella i mänskliga kulturer. Och faktum är att vi människor ännu inte riktigt har kommit ifrån våra förfäders sätt att tänka i det här avseendet. På någon rationell nivå förstår vi att de saker som enligt folktron hade agentur, alltså avsiktlighet, alltså då talar jag om stubbar och stenar och så vidare, egentligen inte har det. Men sträck upp handen, den som på riktigt kan säga att den inte har ett uns av skrockfullt tänkande i sig. Till de mentala mekanismerna som får oss att se saker som inte finns där på riktigt hör också ett begrepp kallat pareidoli, och det är nu vi kommer direkt in på spöken. Pareidoli är alltså en egenskap vi alla har i och med att vi är en mönsterigenkännande art. Pattern recognizing species på engelska. Återigen ett av de här knepen som vår hjärna har utvecklat för att kunna fatta snabba beslut i potentiellt farliga situationer. Och än en gång, jag vill understryka att det här inte är ett ställningstagande till huruvida spöken och UFO:n etc. finns på riktigt. Det är bara ett försök att reda ut vetenskapen bakom varför vi ibland ser saker som inte finns där på riktigt. Hur som helst, pareidoli är alltså en psykologisk tendens att se meningsfulla mönster i stil med ansikten eller figurer i slumpmässiga synintryck. Det är som sagt en form av mönsterigenkänning som kan förklara varför vi ofta ser bekanta skepnader i saker som moln eller den här klassikern med Jesus eller Jungfru Maria i en skiva rostat bröd. Eller varför inte alla tiders klassiker Gubben i månen. Alla kulturer har ju alltså sina egna versioner av vad de tycker att fullmånen ser ut som. Kineserna ser en hare som sitter och stöter med en mortel. Vi här i väst talar om Gubben i månen, för vi tycker oss se ett ansikte där. Pareidoli tros alltså hänga direkt ihop med den hyperaktiva agentdetekteringsmekanismen som vi var inne på tidigare, HUD. Det är bättre att mista sig och tycka att man såg ett ansikte i buskarna än att missa en verklig fiende som sedan kommer att köra en kniv i ryggen på en. Ansikten är speciella just i det här avseendet, för det är liksom en grej som vår mönsterdetektering är särskilt känslig för. Redan små barn har ju det här helt instinktivt, att känna igen mammas eller pappas ansikte. Moderna kameror har därför fått en artificiell version av det här, en ansiktsigenkännande algoritm som ser till att autofokusen aldrig missar ett leende. Den här ansikts- och mönsterigenkännande helheten är alltså del av någonting som kallas pareidoli. Och pareidoli slår ofta snett. Hjärnans algoritmer är inte perfekta, om vi säger så. Och så inbillar vi oss att vi ser ansikten i skuggorna när vi besöker utetuppen på stugan om natten sent i september. Eller någonting liknande. Men pareidoli begränsar sig alltså inte bara till att se saker som inte finns där på riktigt nödvändigtvis. Det inkluderar också hörselintryck. Vi hör bokstavligen det som vi eller vår hjärna alltså vill höra eller tror sig höra. Det är det här som hårdrockens påstådda satanistiska baklänges budskap handlade om. En grej som var i ropet då under den så kallade satanic panic, den sataniska paniken på 80-talet.
Okay.
I heard something there.
All right, listen for I live with Satan, exactly. You might want to turn it up.
Men också Så kallade spökjägare faller ofta för den här fällan som vår hjärna gillrar åt oss. Det finns ett begrepp kallat EVP, Electronic Voice Phenomena, eller elektroniska röstfenomen. Och det handlar just om ljudinspelningar där vissa påstår sig höra röster från spöken och diverse andeväsen. Elektroniska röstfenomen används alltså ofta inom paranormal forskning och av spökjägare som påstådda bevis för övernaturlig aktivitet. Men de vetenskapliga, inom citat, tråkiga förklaringarna pekar snarare på psykologiska och tekniska faktorer som ligger bakom de här ljuden. Hur som helst, istället för att sitta och snurra på LP-skivor baklänges, lyssnar spökjägarna numera gärna på radiobrus eller vittbrus, som enligt vissa fungerar som en kanal för andar. Man använder också ofta olika datorprogram som förstärker och filtrerar svaga ljud för att göra de påstådda spökrösterna mera hörbara. Det kan handla om oförklarliga viskningar eller knackningar. Många elektroniska röstfenomen experiment involverar att man far till något påstått spökhus om natten såklart och ställer upp mikrofoner där sen. Och sen ställer någon en fråga i det tomma rummet och så spelar man in tystnaden och hoppas att någonting fastnar. Efter det här förstärks och filtreras inspelningen och så laddar man upp det hela på YouTube sen. Min tonåriga son älskar de här grejerna. Poängen är hur som helst att hjärnan är utvecklad till att leta efter mönster både i bilder och ljud. Den hittar följaktligen igenkännbara ord eller fraser, förvånansvärt ofta på engelska, också då det är någon avliden medeltida tysk furste som talar i en bayersk slottsruin. Sannolikheten att höra någonting spännande i de här inspelningarna ökas sen också av den så kallade förväntanseffekten. Om någon förväntar sig att höra ett visst ord eller en viss mening är de mera benägna att tolka ljudet på det sättet.
I heard something there.
I live with Satan. Listen again.
Och det är ju inte som om någonting av det här skulle vara nytt precis. Redan på 1950-talet började Friedrich Jürgensson, dokumentärfilmare och forskare i det paranormala, spela in fågelsång och hävdade sen att han upptäckte röster från de döda bland allt kvitter. Parapsykologen Konstantin Raudive fortsatte sedan forskningen och populariserade EVP, alltså elektroniska röstfenomen, i sin bok Breakthrough 1971. Ännu har ingen lyckats bevisa att diverse elektroniska röstfenomen verkligen är röster från andevärlden, men fenomenet visar tydligt hur våra hjärnor är inställda på att skapa mening i ljud och hur viktigt kontext och förväntningar är i vår uppfattning av världen. Summa summarum om pareidoli är hur som helst att det är en fascinerande effekt som visar hur hjärnan är riggad för att skapa mening, också då ingen sådan finns på riktigt. Men tillbaka till andevärlden nu. Under sagornas och lägereldarnas tid, medan animismen ännu rådde och skogens stenar och stubbar var besjälade, existerade ju inte det, inom citat, övernaturliga. Tvärtom så var allting ju naturligt på den tiden. Det var mer eller mindre självklart att skogarna var fulla av diverse väsen. Inte heller i antikens Grekland och Rom sågs gudar, andar och magi som någonting som stod i kontrast till det naturliga, utan snarare var det delar av naturens ordning. Separationen i naturligt och övernaturligt kom senare. Den nyplatonska filosofin på 200-talet efter vår tideräkning var bland de första tankeskolorna som bollade med konceptet om det övernaturliga. Och det hela formades sedan vidare genom den kristna teologin. I dagens läge har vi kommit in i en helt ny fas när artificiell intelligens och digital manipulering har gjort att gränsen mellan det påhittade och verkligheten är suddigare än någonsin, eller kan göras suddigare än någonsin. Det är på riktigt snart jättesvårt att veta vad man ska tro på. Artister som är döda sedan länge uppträder inför fullpackade salar i form av hologram, digitala AI-spöken. Var ska det här sluta, undrar man ju ibland. Men så här är det, sinni. Den brittiska författaren Arthur C. Clarke sa redan 1962 att
all tillräckligt avancerad teknologi är omöjlig att skilja från magi.
En stor del av den digitala teknik som vi kör med numera skulle ju betraktas som rena rama svartkonsten av någon som levde under den förmoderna tiden. Sannolikt skulle de, eller vissa av dem åtminstone, betrakta oss som gudar eller demoner.
I could be mistaken, they're using a very primitive dialect, but I do believe they think I am some sort of god.
Och faktum är ju alltså att det som vår teknik är kapabel till idag, det kan ju lätt tolkas som svart magi till och med av folk som lever just nu här mitt bland oss. Jag menar till exempel diverse plattjordare, rymdförnekare och andra konspirationsteoretiker i webbens snåriga undervegetation hävdar ju helt på allvar att verkligheten är en demonisk projektion, en digital simulation beställd av Illuminati eller någonting för att leda oss bort från Gud eller någonting liknande.
But whether we like it or not, NASA and all the other space agencies are lying to the world. They're lying to you. They're lying to your kids.
Det här hör man hela tiden om man lite vistas där på de där konstiga sidorna.
To accept that space is a hoax.
Att just till exempel tron på den platta jorden har haft ett sånt uppsving, framförallt i USA den senare tiden, är ju för övrigt ett varnande exempel på vad det leder till när man i årtionden aktivt fördummar befolkningen och skär ner på utbildning och forskning. Då börjar folk till slut se spöken och smågubbar i varenda en skugga, också på internet. Carl Sagan, en annan av mina litterära hjältar från ungdomen, han skriver sin bok The Demon-Haunted World, Science as a Candle in the Dark från 1995 att
vi lever i ett samhälle som är fullständigt beroende av vetenskap och teknologi. Och ändå har vi ordnat det så att nästan ingen förstår vetenskap och teknologi. Det är en säker väg mot katastrofen.
Sagan argumenterar för att vetenskapen, även om den naturligtvis inte är perfekt, trots allt är det bästa verktyget vi har för att skilja verklighet från illusion. Han varnar i sin bok för att en värld där vetenskaplig skepticism ersätts av vidskepelse och tro på det övernaturliga riskerar att bli en, inom citat, demon-haunted world, en värld hemsökt av demoner, inom stort citat alltså, där magi och irrationella föreställningar styr snarare än förnuft och rationellt tänkande. Sagan förstod att många vänder sig till det övernaturliga för att finna tröst och mening i tillvaron, men han menade, och jag håller med, att det inte behövs. Det är fullt möjligt att finna djup mening och skönhet i det verkliga universum och dess många häftiga mysterier utan att behöva åberopa tomtar och troll och spöken. Missförstå mig rätt här förresten. Jag menar, vem gillar inte en bra spökhistoria? Klart man gör det. Men poängen jag vill komma till är att låt sagor vara sagor. Som Douglas Adams sa det.
Räcker det inte att säga att en trädgård är vacker utan att också behöva tro att det finns älvor bland buskarna?
Betyder det här då att det inte kan finnas älvor där? Inte nödvändigtvis. Men hur sannolikt är det att det gör det? Som min mormor brukade säga, jag tror det när jag ser det. Mormor, hon var för övrigt världens bästa sagoberättare. När det var dags för godnattsagan, då trodde jag på trollen. Det var magiskt för en liten stund. Och hej, vackert så! Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt bjuder vi som vanligt på nästa lördag. Du hittar det på Yle Arenan. Till morgonkaffet om du så vill. Ha det gott, vi hörs igen. Marcus Rosenlund, så heter jag. Hej så länge!